Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i episteltexten på söndagen efter nyår. Så skriver Lukas i Apostlagärningarnas 8:e kapitel och från den 26:e versen. En Herrens ängel talade till Filippus. Gå vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Och Filippus stod upp och gick. Och se, då kom en etiopisk hovman som var eunuck och hade uppsikt över skattkammaren hos den etiopiske drottningen Candace. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg tillbaka och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa anden till Filippus: gå fram till vagnen och håll dig tätt in till den. Filippus skyndade fram. Och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: förstår du vad du läser? Mannen svarade: hur skulle jag kunna det om inte någon vägleder mig? Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta: liksom ett får som förs bort till att slaktas och liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Vem kan räkna hans släkte? Ty hans liv togs bort från jorden. Hovmannen sa till Filippus: jag ber dig, säg mig, vem är det profeten talar om här? Om sig själv eller någon annan? Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen fram kom de till ett vatten och hovmannen sa: se, här finns vatten. Vad hindrar att jag döpes? Han befallde att vagnen skulle stanna och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus och hovmannen såg honom inte mer men fortsatte glad sin resa. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vad betyder det egentligen att Gud är allsmäktig? Ja, det betyder förstås att han har all makt. Han kan göra vad han vill. Om vi ska vara mer exakt så kan man säga att Guds allmakt handlar om att han kan göra allt som stämmer överens med hans natur. Alltså allt det som stämmer överens med vem han är. Och hans natur, alltså vem han är, beskrivs i hans lag, i Guds heliga lag. Gud handlar inte mot sig själv och hur han beskriver sig själv. När det är för människor funderar på vad Gud borde göra för att han kan göra allt, så glömmer man bort att vad vi tror att han borde göra är det hur vi vill att han ska agera. Det kanske inte stämmer överens med hur han beskriver sig själv. När Bibeln säger att Gud kan inte förneka sig själv, 2 Timoteus 2:13, eller att Gud kan inte ljuga, så förstår vi att Guds allmakt handlar inte om att kunna allting, utan att Gud kan allt som stämmer överens med hans natur. Han är ju sanningen och därför förnekar han inte sanningen. Ofta tänker vi på allmakt och gudomlighet som att skapa ur intet. Och så kan det vara. Gud skapade materien ur intet, alltså ur ingenting. Men när Gud skapade människan så skapade han henne av stoft ifrån marken. Kunde han gjort på något annat sätt? Ja visst, men han valde att göra på det sättet. För att understryka att människan ska återvända till stoftet. Han valde att skapa kvinnan av ett av mannens revben inte för att han måste, utan för att understryka att man och kvinna hör ihop. Allmakt handlar inte om att alltid handla direkt ovanifrån, utan det handlar om att det som sker ligger i hans hand. Vare sig det sker direkt ovanifrån eller när det sker genom medel. Alltså att när Gud använder sig av någonting för att få sin vilja igenom. Gud är lika allsmäktig hur han än gör. Det handlar om att allt sker efter hans vilja, hans natur och egenskaper och på hans sätt. Så när vi ser på det övernaturliga i Guds handlingar, så ska vi alltså inte bara se på det som är särskilt iögonfallande, uppseendeväckande eller märkvärdigt, utan i att det är någonting som Gud gör med eller utan medel. Alltså om Gud botar en människa genom att direkt ta bort sjukdomen, eller att han botar en människa genom doktorn, genom tillfrisknande eller genom medicin, så är fortfarande det ett lika stort underverk. Vi kanske alla ser på hur en blomma växer upp, hur en profet får ett direkt tilltal från Gud, hur en människa kommer till tro, eller hur Kristi kropp och blod kommer till oss under nattvardens bröd och vin. Vi kanske ser på det, på de här olika sakerna, på olika sätt. Men alla dessa handlingar är uttryck för Guds allmakt. Utan Guds allmakt skulle ingen av de här skeendena inträffa. Gud är närvarande och med sin skapelse, vare sig det får våra ögon att tindra fantastiskt eller vi tycker att det verkar se ganska naturligt ut, så är Gud alltid bakom. Dagens text innehåller flera olika uttryck för Guds allmakt, både i det uppseendeväckande och i det icke uppseendeväckande. Både direkta ingripande från Gud och indirekta ingripanden från Gud, alltså genom medel. Vi kan alltid fundera, skulle Gud kunna ha gjort på ett annorlunda sätt? Men vi måste stoppa där. För Guds sätt är alltid det bästa. För det viktiga är ju resultatet. Hovmannen fortsatte glad sin resa, läser vi i slutet av texten. Och texten handlar om Filippus. Den är man som nämns tre gånger i Bibeln. Han var till exempel en av dem som utvaldes till församlingstjänare när Jerusalemförsamlingen växte och man behövde medhjälpare för att kunna bespisa församlingens änkor. Han blev utnämnd till en av de här sju personerna som man hade som församlingstjänare eller diakoner, därför att han hade gott anseende och var uppfylld av ande och vishet. Och så läser vi om den här Jerusalemförsamlingen, att Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Även en stor skara präster blev lydiga mot tron. Men inte långt efter detta så drabbades församlingen i Jerusalem av förföljelse. Det började med att Filippus medarbetare, en av de här sju diakonerna som hade valts ut, Stefanus blir stenad. Och så står det, samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Var fanns Guds allmakt? Om det nu gick så bra för församlingen, borde inte Gud hindrat att den skingrades ut över landet? Låt oss nu se hur Guds allmakt fungerar. Vi läser: det som nu hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. Gud använde sig alltså av de besvärliga omständigheterna för att få ut de troende över hela landet så att evangeliet spreds. Filippus förkunnade i Samaria och väldigt många kom till tro. Ser ni här hur sånt som vi kanske kan uppleva är liksom en brist i Guds allmakt snarare är ett uttryck för Guds allmakt? Och Gud använder sig av omständigheter. Man vände tillbaka till Jerusalem, men Gud hade andra planer för Filippus. En Herrens ängel talade till Filippus: gå vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Och Filippus stod upp och gick, och se, då kom en etiopisk hovman som var eunuck och hade uppsikt över skattkammaren hos den etiopiske drottningen Candace. Här ser vi att Gud valde att ingripa direkt. Han sänder sin egen ängel. Och så tänker vi kanske: varför sänder han inte sin ängel att stoppa steningen av Stefanus? Eller för att förhindra förföljelsen av församlingen i Jerusalem? Och det får vi inte svar på. Herrens vägar är inte våra vägar, men vi vet att hans vägar är alltid de rätta. Och ängelns uppdrag är kort. Han sa åt honom att gå ut på vägen mot Gaza. Och det var det enda han sa. Och sen är han borta ur handlingen. Han säger inte vad han skulle säga, vad som skulle hända eller hur han skulle agera. På en vagn sitter en etiopisk hovman som hörde till drottningens hov. Och det är inte vilken etiopier som helst, förstår vi av texten. Det var inte lätt att få tag på handskrifter från Gamla testamentet innan boktryckarkonsten. Dessa bokrullar, de var ju handskrivna, mycket dyra, och ägdes huvudsakligen av synagogor och skriftlärda. Att Etiopien läser en hebreisk skriftrulle från Jesaja, det tyder på att han själv var en konvertit till judendomen eller en sökare. Vi vet att det fanns stora grupper av konvertiter till judendomen i Etiopien mycket tidigt, långt före vår tideräkning. Det finns teorier om att delar av Dans stam kom till Etiopien i samband med förskingringen i Assyrien 722 f.Kr. Det finns också en del som menar att judarna i Etiopien har sin härkomst från drottningen av Sabas möte med kung Salomo, som skedde ungefär 900 år före Kristus. Denne man satt i alla fall i sin vagn och läste profeten Jesaja. Anden säger till Filippus att gå fram till vagnen och hålla sig nära den. Och det är den enda instruktionen han får. När han skyndade fram så hör han hovmannen läsa ur skriftrullen. På den tiden så läste man alltid högt när man läste. Ja, judarna, de sjöng faktiskt bibeltexten när de läste. Det kan ni se i den hebreiska texten, att den är faktiskt tonsatt. Att man har satt punkter för hela meningar och halvmeningar och sådär. Om nu Gud ville omvända, nu kommer vi tillbaka till den här frågeställningen igen om allmakt. Om nu Gud ville omvända en etiopier, varför visades inte Jesus för honom? Eller varför far inte Guds ande bara rakt in i hans hjärta och omvänder honom? Varför går han via en skriftrulle? Och här kommer vi in på de frågeställningar som vi tog upp i början. Guds allmakt handlar om att allt sker efter hans vilja, hans natur och hans egenskaper och på hans sätt. Och Guds vilja är att omvända människor genom sitt ord. Det talade eller skrivna ordet. Jesus befaller inte sina lärjungar att föra över andlig kraft på ett mystiskt sätt eller att förmedla övernaturliga uppenbarelser. Utan Gud säger, och Gud säger ju inte ens att människor ska söka Gud i sitt hjärta eller i naturen, utan han befaller sina lärjungar att göra vad då? Jo, att gå ut och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Det är så Gud har bestämt att göra nya lärjungar åt sig. Han frågar, hur skulle det kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle du kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle du kunna höra om ingen predikar? Det är alltså så Gud använder sin allmakt idag för att omvända människor. Han använder sin allmakt genom medel, genom evangelium i ord och sakrament. Och därför faller hovmannens ögon på själva hjärtat i evangeliet. Skriftstället som han läste var detta: liksom ett får som förs bort till att slaktas och liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blir hans dom borttagen. Vem kan räkna hans släkte? Ty hans liv togs bort från jorden. Hovmannen sa till Filippus, jag ber dig, säg mig, vem är det som profeten talar om här? Är det om sig själv eller någon annan? Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. Hovmannen läste alltså Gamla testamentet och Guds ande övertygade honom om att detta var sant. Men han behövde förstå innebörden, och genom Filippus så förklarades skriftstället. Vem är hovmannen? Ja, hovmannen, han hörde till samma släkte som dig och mig. Ja, han var inte svensk, utan han var en etiopier, en svart man, en nubier. Men han hörde till samma människosläkte. Till det släkte som är född i synd och som dagligen felar mot Gud och nästan i ord, tankar och gärningar. Och hur mycket vi än försöker, så räcker våra krafter inte till för att kompensera våra brott mot Guds lag. Hur mycket vi än lyder, kämpar, ber och offrar. Men Guds profet Jesaja berättar om att det fanns en man som liksom ett får förs bort till att slaktas och liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnade han inte sin mun. Denne man, förklarade Filippus för hovmannen, är Jesus Kristus. Han är Guds offerlam som offras i ditt och mitt ställe för att sona, för att betala för hela världens synd och skuld. Och genom honom är alla människor förlåtna. Genom hans död äger vi en fullkomlig rättfärdighet och helighet inför Gud. Genom tron på honom så blir vi Guds barn. Gud använde sin allmakt för att genom dessa ljuvliga ord om offerlammet föra hovmannens hjärta till tro. Det var så det skedde. Genom ordet. Och samma ord har du och jag fått höra idag. Se Guds lamm som borttager världens synd. Och precis som hovmannen fick höra från skriftrullen, så får också vi höra från skriftrullen. Och genom ordet så rör Gud med sin ande och sin allmakt vid våra hjärtan. Vi tänker ofta på Guds allmakt när vi läser om hur Gud skapade världen. Eller hur? Till exempel när han skapade ljuset, när han sa "var det ljus", så tänker vi på Guds allmakt. Vad mäktig han är. Men aposteln förklarar att ett lika stort allmaktsunder som själva skapelsen, när en människa kommer till tro på frälsaren Jesus Kristus. Vi läser i 2 Korinthierbrevets 4 kapitel från den 5 versen: vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren och som era tjänare för Jesus skull. Ty Gud som sa: ljus skall lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte skall sprida sitt sken. Märker ni här att aposteln jämför skapelsen av ljuset med omvändelsen, med det evangeliets ljus som har gått upp i våra hjärtan. Det är också där ett skapelseunder. Vi ska inte fråga oss om Gud kunde eller kan göra på andra sätt. Utan Gud har bestämt att föda oss på nytt, göra oss levande, göra oss till sina barn, sina lärjungar, genom sitt heliga ord och sin ande. Han verkar på våra hjärtan genom evangelium i ord och sakrament. Och han sänder sina tjänare, sina präster, pastorer att förklara och undervisa i ordet. Filippus frågade hovmannen: förstår du vad du läser? Mannen svarade: hur skulle jag kunna det om inte någon vägleder mig? Filippus, som en församlingstjänare eller diakon, blev sänd för att utlägga och förklara Jesaja-rullen på Gazavägen. Och Gud sänder också idag tjänare för att förklara och utlägga ordet. Aposteln skriver att Kristus, Efesierbrevet 4:11, Kristus gav några till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Och därför ska vi bedja för dem som församlingen kallar som sina tjänare, präster och lärare. Vi ska också bedja för kyrkans blivande präster och tjänare, Anders och de andra som utbildas och tränas för att tjäna församlingen, för att förklara ordet precis som Filippus gjorde. De har ett viktigt arbete. Därför att Bibeln lär oss att det är så Gud arbetar. Han arbetar genom evangelium i ordets sakrament. Han arbetar i församlingen genom den som han kallar som sina tjänare. Han arbetar på olika sätt genom alla i församlingen. Det är Guds sätt. Inte för att Gud kunde ha gjort det på något annat sätt. utan för att det är så Gud har beskrivit att han använder sin allmakt. Och Guds barn går inte utöver Guds ord och luften. Guds barn frågar inte behövs väl församlingen, inte behövs väl ord och sakrament. Gud gör väl som han vill. Han kan väl hoppa in i mitt hjärta direkt, utan församling, utan ord, utan sakrament. Nej. Guds barn går inte utöver Guds ord och löften. Har Gud undervisat oss om evangeliet, om ordet och sakramenten, om församlingen, om präster och lärare? Ja, men då är det där vi har att hålla oss till. Filippos undervisar hovmannen om evangeliet, men inte bara det. Han ger honom en ordentlig lektion i kristendomen som till och med innefattade dopets betydelse. När de nu färdades vägen fram kom de till ett vatten. Och hovmannen sa, se här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? Han befallde att vagnen skulle stanna och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte honom. En av världens äldsta kyrkor idag är faktiskt den etiopiska kyrkan. Och de menar själva att de härstammar ifrån den etiopiske hovmannens förkunnelse. Kanske var det så att han vittnade för sina landsmän när han kom hem. Kanske vittnade han till och med för sin arbetsgivare, drottningen Candace. Kanske grundade han församlingar. Vi vet i alla fall att evangeliet nu spirade i den etiopiske hovmannens hjärta. Och dagens text avslutas så fint. Hovmannen fortsatte glad sin resa. Varför var han glad? Han hade hört om frälsaren Jesus. Han hade hört om syndernas förlåtelse. Han hade hört om rättfärdigheten från Gud. Därför var han glad. Han hade hört om offerlammet. Och nu förstod han profetian. Hovmannen fortsatte glad sin resa. Och samma effekt bör väl det glada budskapet om Jesus Kristus, vår frälsare, ha på våra hjärtan. Vi har idag fått höra om hur Guds allmakt handlar om att Gud handlar enligt sina egna egenskaper och sin vilja. Att han rör vid människor genom evangelium och omvänder människor. Vi har också hört att budskapet handlar om Guds offerlam, Jesus Kristus, som tar bort våra synder genom sitt blod och ger oss förlåtelse. Låt oss ta med den glädjen ut i vardagen när vi börjar en ny arbetsvecka. Amen. Låt oss bedja.